Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hörrni, det sjukaste har hänt. Det har gått ytterligare en vecka och det är onsdag igen. Och det är dags för 30 plus tre var.
Vilket intro, Tobbe.
Ja, jag vet.
Där fick du med oss alla.
Nu vill ni vakna, va? Ja, jag var på väg att skrika rakt ut för att följa upp det där. Nu vill ni vakna, va? Men det blir så otrevligt i öronen. Så jag gör inte det.
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. No more you.
Förutom att hälsa alla varmt välkomna, vad mysigt det är att ni trycker på play på onsdagar, eller vilken dag ni än väljer att göra det, och hänger med oss. Vi är så glada för det.
Ja, verkligen.
Förutom det så vill jag också fråga er, mina kära vänner, Sofie och Klara. Hur har ni haft det i era liv den senaste veckan?
Jag tror du får börja, Sofie, för du verkar ha gjort väldigt mycket mer än vad jag har.
Det roligaste med att jag liksom kände att jag nästan hade med er där på någon live-vlogg, för att jag tog rygg på ditt skrik på Kjell i backen-läge som du hade varit med om, Klara, när du bara, jag ska aldrig mer åka skidor och det här är för jävligt. Och så gjorde jag bara små filmer till dig var jag befann mig någonstans och skrev att det var ändå tur att du gifte dig med Kjell.
Och inte med Filip.
Som kör så här blåa backen i Sälen. Ja, men det är liksom, det börjar med att vi gör en ganska, det var inte farligt alls, men en hardcore landning, för helikoptersnubben gjorde liksom en så snäv sväng så att man liksom kände det hela kroppen, alltså en liten G-kraftsväng, och så landar vi på 3 och 3. Det är lite luftigt ändå. Oj, kan man tycka.
Ska vi börja med att förklara att Sofie har varit på skidsemester och hon ska åka skidor och de gör heliskiing där de får göra ett helikopterlyft upp och bli droppade i vildmarken och så ska de ta sig ner medelst skidor. Och 3 och 3 betyder 3300 meter över havet. Då, varsågod!
Jaha!
vad bra! Nej, som sagt, oj då. Nu tog jag för givet att våra lyssnare också följer mig på Instagram, och så behöver ju absolut inte vara. Och där blir vi avdroppade och då går ett larm som jag aldrig har hört i min lilla benficka på skidstället, för man får liksom inte ha mobilen då nära sin lavinsändare som man har liksom uppe vid bröstet, och den nuddar man ju då inte för att den ligger i benfickan, och den börjar ge ifrån sig ett sinnessjukt ljud som jag aldrig har hört förut, tar upp mobilen och då står det: vi tror att du har varit med om en bilolycka. Alltså den har larmat sig själv.
Va?
Ja, det har jag aldrig varit med om. Men det satte väl lite tonen, tycker jag, i dubbel bemärkelse. Och där någonstans där uppe så börjar mitt filmande till Hej Klara och Tove.
Ja, visst.
Nu står vi här. Och det är ju, jag går ju igång på det där lite mer än vad kanske ni gör, för att jag tycker att det är helt makalöst fantastiskt på många sätt, just att det är liksom en frihet som man inte kan beskriva på något annat sätt, att stå och så inte se ett enda spår ut över kanten eller ja, någonting, och så ska man liksom få åka på de här liksom otroliga platser.
Ja, men gud, jag fattar det till 1000%. Man känner det ju med dig när du skickar de här filmerna. Det är så vansinnigt vackra och liksom svindlande miljöer. Det är ju bara det att eftersom jag inte kan åka skidor så får jag ju pulspåslag från helvetet när man ser var du ska ta dig ner.
Och där ska jag ta mig ner. Ja. Och liksom på de där öppna fälten är det ju inte så stora problem. Så. Men det roliga är när man kommer ner till liksom skogspartierna där jag gjorde min andra film till er. För då är det verkligen så här, guiden bara, yes, you can pick any track you want. Mm. Och man bara, vilket track menar du nu?
There are no tracks!
Nu är det en skogsvägg här.
Ja, det var det verkligen.
Och jag minns när det där hände mig första gången, för att det blir ju liksom en annan teknik att åka så än att åka i en pist, för att du måste på något sätt planera för dina svängar, alltså så här, svänger vänster runt den där granen och höger runt den där lilla tallen där, typ så. Men det är ändå ganska roligt när det är så här, ja Klara, här kan du få åka var du vill, åk var du vill.
Ta vilken väg du vill.
Träd och stenar i allt.
Men det var också, ni körde så jävla snabbt också. Du vet, han har precis sagt att you can take any track you want, och du typ skrattar till på filmen. Men sen när ni börjar åka, det går ju så jävla snabbt. Jag fattar liksom ingenting att ni vågar åka så jävla snabbt. Det är ju träd överallt.
Det är ju träd.
Nej, men alltså, jag skulle åka så långt sen, jag skulle för det första inte åka, nu gör jag. Men alltså, om jag skulle vara fast där, då skulle jag ju liksom hasa. Alltså det skulle gå så långsamt så att, wow.
Jag har varit där också, Tove. Jag har absolut varit där också. Och det som händer då är ju att man tar en sväng, stannar, vet jag, tar en sväng, stannar. Och då försvinner benen. Alltså de börjar brinna efter.
Precis. Ja, precis.
Alltså de slås helt ut. Och då är det så här, jag har inget annat val. Antingen så går jag upp för backen. Ja. Eller så måste jag ju ta mig ner där vi ska bli hämtade. Ja. Och då är det bara så här, man måste släppa på den här liksom rädslan och bara så här, allting blir så mycket lättare om jag åker snabbare och lägger det här spåret i huvudet. Men det är så svårt, för det är så många hinder som du måste gå förbi i ditt inre för att kunna göra det, för det känns inte naturligt.
Du skulle ha varit min guide, för det var ju det som hände mig i Blåbacke, att man kör slut på benen för att man stannar hela tiden och ploga typ. Men och så när Kjell skriker, åk då! Det känns som att du hade varit en bättre guide där. Lite mer pedagogisk kanske.
Ja, jag är det. Än i dig är din lilla guide.
Men vet du vad? På tal om att du har åkt skidor. Har ni sett, det har kommit en ny serie på SVT som heter Din hjärna med Anders Hansen. Och där går han igenom njutning och beroende. Och rätt mycket kretsar kring just typ extremskidåkare. För han träffar en extremskidåkare.
Ja, jag såg att han satt med min kille Sverre.
Jaha. Alltså han då som åker ifrån en lavin och gör en bakåtvolt. Backflip. Så jävla mäktigt. Men just också då hur hjärnan är, för man tänker, jag tänker ju som inte har åkt off-pist, blir ju så här, shit, lavinfare, shit, åk in i träd, det känns som att varannan dör som åker off-pist, det är alltid någon liksom som hamnar i en lavin. Så jag tycker det är för läskigt, men har man väl upplevt det och man kan det där, så blir det ju den optimala dopaminkicken. Men det är också häftigt att se hur hjärnan är kopplad för att liksom uppskatta den där typen av grejer som är extremt, som är liksom adrenalin, dopamin på slag typ.
Men alltså det är så roligt, för jag tänkte faktiskt exakt på hur hjärnan fungerade under de två dagarna, för att det blev lite det vi hade pratat om i tidigare avsnitt, där biohacking-grejen att så här, man chockar kroppen på samma sätt som man går in i den där jättekylan och ställer sig i till, ja, hur länge du nu stod, Klara. Men att så här, man kommer till den där skogsväggen och bara, hur ska det här gå till? Och sen så när man tar sig igenom, hur skönt det är att liksom man har fått, man känner sig så levande på något sätt. Eller landa där uppe på toppen och känna så här, amen, nu undrar jag, ska vi... Jag ser ju var vi ska åka, men jag förstår ändå inte riktigt att det är där vi ska åka. Och sen så hur det blir liksom ett sånt en annan typ av lycka i kroppen och värmen när man liksom kommer tillbaka ner från berget och bara, nu blir det en pasta och ett glas rödvin på det här. Det blir det.
Gud vad härligt.
Det man jämför med är typ sån här, alltså som när vi var i Åre där för några år sedan på sommaren, Sofie. Jag som då egentligen är otroligt höjdrädd liksom, när vi skulle kasta oss ut för den här zipline-grejen första gången liksom. Och jag bara visste att så här, jag kan inte vara sist, utan jag måste göra det här först liksom, för om jag står här och tänker så kommer jag tycka att det är ännu värre. Så att jag bara, jag kör först och typ så här, bara ville skynda på så att jag inte hann tänka, jag ville bara kasta mig ut. Och så gjorde jag det, och när man gör det där som man inte vågar, alltså det är ju precis den där känslan, det är det enda jag kan relatera till. Exakt vad som händer i hjärnan och kroppen, att man är helt lycklig, man är helt varm och man är helt, ja, verkligen så jävla levande när man liksom kommer tillbaka efter en sån aktivitet. Och liksom helt slut, man är ju supertrött för man har ju tömt en jävla massa nivåer av olika substanser i hjärnan. Men man är så jävla tillfreds.
Ja, tillfreds. Och sen add another layer, det här med att liksom göra det tillsammans med sin partner. Alltså man gör någonting ihop. Det behöver inte vara i den här, men när man får uppleva det tillsammans, så man bara så här är lite exposed och man är lite så här, istället för att skrika på varandra, åk, så är det så här, jag tar rygg på dig här, eller jag så här, om du skråar ut där så kommer det bli alltså det mer
teambuilding.
Precis.
Men när jag såg den här serien fick jag också en förklaring till mitt absolut största intresse som jag tycker ger mig kickar, och det är ju alltså pimple popping. Det är tydligen alltså det sjukaste av allt där då, enligt den här din hjärna, så är det ju också en del av allt det här som kan ge dopaminkickar. För det förklarar ju varför det är så magnetiskt för mig. Alltså jag känner mig levande när jag ser
folk klämma finnar.
Pimple popping clip.
Du är så sjuk.
Ja, det kanske är det. Men det är någonting som händer i kroppen. Det blir ett påslag av någonting som är så jävla gött. Alltså. Så jag har alltid tänkt att det är så här, gud, är det här någonting sexuellt för mig? För jag känner någonting i kroppen när jag ser det här. Men det är det ju inte. Det är ju dopaminpåslaget. Det är ju njutning liksom. Alltså, det är ju precis samma. Okay. Man kan få samma av sex också. Men Och det är inte helt ovanligt. Så jag är inte ensam om den här typen av intresse.
Frågetecken, utropstecken. Väl?
Ja, kanske.
Nej, jag fattar exakt. Och sen vill jag bara lägga till, förutom att den verkar härlig då att se på grund av ämnet och vad man lär sig om i SVT-serier om hjärnan, eller vad sa du?
Heter den? Din hjärna heter den.
Din hjärna. Så är det så himla mysigt att få objektifiera män ibland, och Sverre Liljeqvist är ju min gamla wankbank tillgång sen gymnasiet faktiskt.
Ja, det är
han är fin att se på. Gud, han var mitt original frikort, alltså sånt som jag var så förtjust i honom under så många år. Då vet ni det.
Du var nästan nära att följa med till Kanada och åka skidor där med honom. Stått där i träskor.
Men du skickade smygtagna bilder på honom från bussen och sånt som jag uppskattade enormt. Ja. Mycket fint.
Det gjorde jag.
Okej, Klara, hur har din vecka varit?
Min vecka har varit väldigt lugn.
Har du haft lavinlarm?
Nej. Ingen lavinlarm, ingenting sånt. Jag hade ett element som läckte lite. Det var det. Det var min största liksom, action kanske. Nej, men annars så har jag bara fortsatt med att ta det lite lugnt. Alltså kom in i jobbmode. Det gick från 0 till verkligen 100. För jag håller på med en grej, en lokal grej på Gotland som kommer jag kommer kunna berätta om överhuvudtaget. Jag vet inte om jag får säga det nu. Det är ingenting stort, alltså det är ju stort för mig, men jag tror att ni skiter ju i det fullständigt. Men så det har varit liksom, och så alla poddar som går igång och sådär, jävligt mycket att göra. Men sen har jag fortsatt med min icke-snusa, inget kaffe, inga alkohol.
Ja, ja.
Nu är det liksom två helger utan.
Det var jag nyfiken på om det hade hållit i.
Ja, nej alltså nu, mitt enda problem är att jag har lite huvudvärk då och då. Och det tror jag är liksom nikotinabstinensen så att säga. Det kommer man att ha ett tag. Men i övrigt, alltså jag har ingen nikotinsug. Jag känner nästan mig äcklad av bara, för jag har mått så dåligt av snuset alltså. Fan vad jag har mått dåligt. Och nu kan jag göra allting jag gör utan att ha den där dagliga ångesten som, alltså den kanske kommer tillbaka ändå, men just nu har jag den inte i alla fall. Så det är jävligt skönt.
Bra gjort.
Och jag tänker att det är så många, jag ser så många liksom i min närhet som är så här öppna med sina psykiska liksom, alltså sin psykiska hälsa och utmaningarna. Och så vet jag att de är så här storkonsumenter av kaffe och nikotin och typ alkohol på helgen och bara så här, fan, om man mår så jävla dåligt, om man har ångest hela tiden, alltså det första man måste strypa är typ nikotin, kaffe.
Men yttre och så, stimuli för att liksom
skapa dopamin återigen.
Eller vrida upp ångestnivåerna liksom. Att bara,
precis, bara för de har ju sett i forskning att så här, väldigt många med psykisk ohälsa är nikotinister eller alltså alkoholister eller kaffemissbrukare typ.
Ja, men så här, bedöva på något annat då, sätt eller uppar på något annat sätt.
Men man har trott att det beror då på att man själv medicinerar, men att det kan vara tvärtom nu. Alltså att det faktiskt är väldigt mycket av de här, för det är ju, om man tittar på den här din hjärna återigen, Anders Hansen, allt det där frisätter ju dopamin, så du får dopaminkickar, och du får mer dopaminkickar än vad som är naturligt för dig. Till exempel om du tar kokain så får du så mycket dopamin så att liksom hjärnan sätts helt ur spel, och det händer ju fast på mikronivån när man tar alla de här stimulanterna som är kaffe, nikotin och så. Alkohol.
Ja, exakt. Just
det. Vilket gör att det kommer ju bidra till stresspåslaget, så din kropp känner inre stress och så går man upp i varv och sådär. Så, så här, nej men nu känner jag bara så här, snus never again. Alltså fan, jag kommer, det är mitt jävla gift alltså.
Bra!
Och sen får vi se liksom, alltså alkohol och kaffe, det kommer jag komma tillbaka till. Men kaffe kanske är en sån mängd som, jag har i och för sig inte varit någon stor kaffedrickare. Jag dricker typ en kopp på morgonen. Så jag tror inte att det är där problemet ligger för mig, utan det är nikotinet. Och sen kanske att man försöker ta det lite lugnare med alkohol. Liksom.
Mm.
Ja.
Det är ju verkligen alla mina tre bästa grejer i livet. Nikotin, kaffe och alkohol.
Ja, men det funkar kanske för dig. För du kanske inte går runt och har den här fruktansvärda, liksom, ospecifierade ångesten hela tiden. Sån här,
nej, men man är alltid stressad.
Diagnosen heter GAD eller något sånt där. General Anxiety Disorder, typ.
Ja.
Så då kanske du klarar av, alltså människor är olika, så man klarar
av. Jag tror att jag också skulle må kanon av att sluta. Det är liksom, så är det ju. Men jag är inte där ännu. Nej. Däremot har jag faktiskt börjat med den enormt töntiga grejen att vejpa.
Gud vad roligt.
Duktiga.
Alltså, sporr på den karamellen, vad fan.
Ja. Nej men alltså det går jättebra. Det är jättetrevligt tycker jag. Det känns som att lura systemet. Nu är det bara nikotin liksom som jag håller på med, vilket för mig är bara eftersom jag har rökt så mycket cigg förut. Och det är ju jättemycket skit i. Det är ju en jävla massa olika kemikalier och kära och tobak och allt vad det är. Liksom. Och inget av det finns ju det här, det är bara nikotinet ju. Och det är ju ingen kanongrej det heller, men det är i alla fall väldigt mycket mindre dåligt än cig. Mm. Och det luktar inte lika äckligt. Det luktar ingenting. Den här luktar ingenting. Så att jag känner mig inte jättenöjd.
Vänta här nu. Gud, du sa jag har börjat vejpa.
Ja.
Jag trodde att du sa jag har börjat dejta.
Det är därför du lät så peppad.
Det är så mycket bättre än cigaretter.
Jag bara, ja, suger du på den här karamellen? Jag har precis haft ett brandtal emot nikotin. Ja, men jag tänkte... Vipa. Okay.
Det var tråkigt att du hörde det, för då blev den här grejen så otroligt trist i jämförelse. Jag ville ju berätta hur duktig jag var som ändå har hittat ett bättre sätt att långsamt kliva ur ciggspåret.
Ja. Det är ju bättre, det är ju mycket bättre. Så att jag är bra, Tove.
Ja,
för om
tack.
Du ändå inte kan köra liksom nikotinpåsar, det, så
nej, det tycker är väl vape jättebra.
Ja.
Ja. Ja, men så det är tills vidare. Och sen får vi se när jag blir nikotinfri. Men det är inte idag.
Det enda som jag tycker är svårt med vape, det är ju att hur man doserar vapen. För att typ en sån där, om man köper sån färdig i cig, då är det typ 3 paket vanlig i cig. Så man kan ju inte röka det som en cigarett liksom. För då får man
ju nikotin. Nej, men man gör ju inte det heller. De håller ju jävligt länge alltså. Den här är ju 800 puffar i.
Ja, precis.
Så att de håller väl en 2 veckor eller någonting.
Jaha, du har en sån. Jag hade en sån som man bara skulle ha i 3 dagar. Och då var det typ som 3 paket cigg eller något sånt där.
Men det finns väl
olika. Nej, men... Du har nog någon proffsigare variant.
Ja, jag vet inte. Ja.
Men det är ju jättebra. Det är ett steg i rätt riktning.
Mm, jag vet.
Och så här...
Jättenöjd. Supernöjd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jag tänker att vi ska prata om lite olika grejer. Gud, nu hade jag så mörka grejer vi skulle prata om. Men vi ska börja någon annan ända. Det var så trist nämligen att börja i mörka. Vi kanske kan börja med det här istället. Det här med alltså, vad Shakira och Taylor Swift och Beyoncé och Justin Timberlake och Miley Cyrus och Eamon och Little Mix och Eminem och Rihanna har gemensamt förutom musik.
Hämndlåtarna.
Alla dessa hämndlåtar. Alltså nu senast då.
Ja, det var därför du plockade det på Shakira, eftersom det är ju den man har läst om nyligen, Klara. Jag tycker ändå att du gjorde det bra.
Det är väldigt, alltså, men också Miley Cyrus, att hon släppte den här Flowers som då var ett svar till Chris Hemsworth, va? För att han hade ju när de var ihop spelat Bruno Mars låten Flowers i någon radiosändning till henne. Alltså I Should Have Brought You Flowers eller vad den heter. Och sen så är ju den här låten nu Flowers som släppte på hans födelsedag.
Men inte Chris Hemsworth, utan Liam Hemsworth.
Liam Hemsworth,
annars hade det blivit spännande.
En Hemsworth. Jag vet aldrig vem som är vem. En av dem bara. Ja. Nej, men och att hela texten är ju svar på Bruno Mars låten. Och hon släpper den på hans födelsedag. Jag tycker att det är magiskt ändå. Det är så roligt.
Oj.
Det är sånt här man vill ha mer av.
Men där undrar man ju också, vad är det hon hämnas för? För det har de ju aldrig sagt. Har han varit ett arsle liksom? Liam
jag
Hemsworth.
Vet inte. Jag, det,
för Shakira jag tror... är det ju väldigt uppenbart vad hon hämnas för.
Ja, där vet man ju vad som händer.
Och där liksom hela texten handlar då tydligen om saker som att jag menar, jag var alltid för snygg för dig och du, jag var en Rolex och nu har du valt en Casio typ.
Ja, och typ så här, vem ska ta över efter mig liksom? Lycka till.
Men såg ni det om bilen också?
Vilket då?
Med Shakira och bilen.
Nej.
Nej, det här är ju det absolut bästa i hela den storyn. För att hon sjunger också i låten så här, jag är en Ferrari och du är eller du, hon är en typ Renault Twingo eller något sånt där. Det är någon sån här liten bil. Då går han och köper en sån bil och åker till träningen i en Renault Twingo. Och lägga ut på sin Instagram.
Men det här blir ju också, men det här blir också lite tramsigt. Gud. För tydligen är det samma sak med den där jag är en Rolex och du byter till en Casio. För det här fick jag då höra igår på radion. Då har han tagit in Casio som huvudsponsor för en turnering som han är ansiktet utåt för. Eller som han arrangerar.
Okej, han går all in.
Så det blir ju också så här, nej men gud, ska ni leva era liv efter att jävlas med varandra? Så här, ni har också två barn. Jesus
Christ. Det där är lite...
Det där är ju typ den nya så här gangsterrappen. Att så här, det är så de liksom får reda på saker och ting.
Ja.
Men skjuter varandra. Det här är liksom det nya fast i...
Fast mellan par.
Ja, exakt.
Eller ex-par. Men alltså, vad tycker vi om det här med att kölhala sina ex i sin yrkesutövning?
Nej, jag tycker...
Är det den perfekta hämnden? Eller är det trött? Eller är det osmakligt?
Ja, jag tycker att det är uppfriskande. Och särskilt om det är på nivån att alltså så här, Shakira är så känd och Piqué, vad fan han heter, han också är så Piqué. Känd. Så han har en egen plattform att kunna försvara sig. Precis som Miley Cyrus och Liam Hemsworth. Han har också en egen plattform att kunna försvara sig och få ut sitt budskap. Det är värre med, jag tror Messiah pratade i vår andra podd om att Lana Del Rey hade gjort samma sak. Men hon hade liksom dejt en typ så här nobody i liksom Idaho som bodde i någon liksom liten stad som var typ polis varpå när hon sjunger om honom och sen har åkt eller den enda reklamen hon gjorde för den här låten som hon släppte då, hemlåten, var att köpa en billboard i den lilla staden som han bodde i och smacka upp bara för den låten.
Nej.
Alltså, då tycker jag att det blir på nivå när det är så här en vanlis, då är det inte soft.
Han bara använder polisens intranät. Hon är jättedålig också.
Ja, men alltså, frågan du ställer Tove så här, i sin yrkesroll, ska man göra det? Då tänker jag på oss som poddare.
Mm.
Det är klart att vi alla tre har nämnt någonting i någon liten parentes om våra ex.
Ja, fast aldrig, ingen av oss har ju gjort det på ett sätt alltså, som är vad ska man säga, man kan betrakta det som någon slags hämndaktion. Vi kan pika om någonting här och var liksom, men det blir ju aldrig på ett sånt här sätt liksom. Och framförallt för att alla vi tre har barn med våra ex och aldrig skulle, alltså man gör inte, eller för mig är det, man gör inte så.
Nej, men precis. Och det,
men sen kan det ju vara så här, det är ju lätt att säga i det här fallet. Jag menar, så här, vissa av de här har gjort helt vidriga saker mot varandra. Liksom. Alltså, så här, Rihanna blir misshandlad av Chris Brown. You go, girl! Häng ut honom! Liksom. Ja. Då tycker man ju att det är superrimligt. Liksom. Alltså, så här, och det finns ju ett sätt att tänka så här, men det kanske är bättre att de skickar varandra pikar som vuxna förstår handlar om liksom ex-partnern, men som barn kanske inte förstår för att det är alltid omskrivet i någon slags euphemism liksom. Jag vet inte, det kanske är fiffigt eller så är det bara jävligt osmakligt. I don't know, men det är lustigt om man tänker så här, vad som skulle hända, alltså hur skulle det se ut om man gjorde det i andra yrkesutövanden än just typ kultur. Att man ska göra hämnd. Här är det hämndlåtar. Liksom. Vad skulle liksom... Jag vet inte. En hämndoperation. En hämnd... en hämndrevision, en hämnd... Jag vet inte, det blir spännande när man tänker att det skulle vara liksom i något annat slags yrkesutövande. Hämndböcker har ju funnits längre också.
Ja, precis. Ja, alltså litteraturen, det är ju bara att se på Horace Engdahl och Ebba Witt-Brattström. Ja, deras, de har ju kommunicerat via böcker i flera år.
Men, ja, visst. Ja, det är deras intranät.
Och hämnd i bok nu, alltså så här, har ni lyssnat eller läst Harris?
Ja, jag håller på med den nu.
Ja, precis.
Men jag är nog bara typ 100 sidor in. Har du läst längre eller?
Jag har bara hört eller fått så här klipp skickad till mig från liksom lite utdrag.
Ja,
så att jag
för
har
han
inte
har ju spelat in ljudboken själv, vilket jag tyckte var
själv, exakt. Roligt.
Alltså den är väldigt välskriven måste jag säga. Han har ju fått mycket hjälp tror jag, för att den är fint skriven. Alltså väldigt vacker. Mm.
Jag tror att The Economist hade alltså, gjort en artikel tror jag på vem som är ghostwriter, vad han heter, som har gjort det mesta inom den genren, som är jävligt duktig. Vad heter han nu då? Ja, skitsamma.
Ingen aning.
Men det är ju någonting som är otroligt märkligt med att läsa liksom någon slags inifrån vittnesmål. För allting kring det brittiska kungahuset har alltid varit så här. Man tror att det är så här. Källor säger att det är så här. Men det är väldigt lite som är liksom bekräftat genom åren. Att det verkligen var så här. Och här, det blir så snaskigt. Alltså bara jag tycker att det mest intressanta är ju när han bara beskriver i det lilla, liksom, det vardagliga. Det är liksom, hur dagarna såg ut med hans pappa. Liksom, när han skulle gå och lägga sig. Alltså sånt där som är, blir nästan magiskt för att man får kliva in i en värld som har varit så stängd.
Stängd.
Mm. Och allt det där lilla har de liksom aldrig någonsin riktigt... alltså det är lite som med svenska kungahuset också. Man vet ju ingenting om liksom deras vardagsliv riktigt. Mer än att så här, kungen gillar att laga husmanskost.
Det är typ det man vill.
Nej. Men bara så här, tänk om liksom någon av kungabarnen skulle beskriva uppväxten på de här slotten och hur rummen såg ut. Hur liksom, vem kom och nattade dem på kvällen? Och, ja. Vad gjorde de på helgen? Och satt de och hade liksom middagar tillsammans? Eller? Så allt det där är liksom vanliga tycker jag är jättehärligt att få ta del av.
Ja, men och samtidigt är det ju så här, för många royalist liksom, i Storbritannien så är det ju där det som gör det så osmakligt. Att så här, en del av magin kring kungahuset är att de håller det liksom så hemligt och så traditionsbundet och alla de här grejerna, att de tycker att det är så otroligt osmakligt att han väljer att läcka sådana saker liksom. Så att det är väldigt, väldigt blandade känslor i sig. Sen är det väl typ att jag gissar att de också läser det liksom som, du vet, som guilty pleasure, att de säger nej, så här får man inte göra, bläddrar.
Det är lite så som det har varit med det som jag har lyssnat på, det jag bara nej. När han ska beskriva första gången han tar kokain till exempel, och man bara nej.
Ja, det var ju allt möjligt, liten drogflora han hade testat, som han avslöjar. Det var ju inte bara kokain, det var väl kokain, gräs såklart, och så tror jag att det var det ecstasy, och sen så var det typ ketamin och något mer.
Det är ju hardcore. Visst. Ketamin. Visst. Det är fan häst, vad heter det, som man tranquilizer.
Det är ju spännande. Nej, men det var detta om hämndporr, men vi kan prata om andra grejer.
Du menar inte hämndporr.
Vad sa jag då? Hämndporr. Men gud vad roligt. Vilken Freudian slip. Här ligger jag och tänker på porr. Hämndlåten menar
det. Vi kanske måste börja dejten nu, Tove. Kom igen.
Exakt. Det där är mitt undermedvetna som bara så påminner sig om att så här, du behöver sex i ditt liv. Sex. One day we shall get there too. Mm. Apropå det så såg jag en sån jävla gullig klipp. Det var det jag ville dela med er. Jag kommer lägga ut det här på vår Insta också. Men det är alltså F. Murray Abraham, skådisen. Han är 83 år gammal. Han spelar då i White Lotus, i Homeland. Han har spelat i Scarface, i Rosens namn, Grand Hotel Budapest och så vidare. En sån som man känner, man kan kanske inte hans namn, men känner igen hans face.
Mm. Ja.
Har ni sett senaste White Lotus, båda två?
Ja.
Ja, han är ju då, han är ju farfan i den här, de här tre männen, tre generationers män som åker och letar sin familj. Ja. Mm. Då är ju han farfan. Jag tycker han är ljuvlig, underbar skådis. Och sen fick jag då, fick man se ett klipp när han då nu går på Golden Globes röda matta innan själva ceremonin. Och han blir liksom inslussad där mot röda mattan. Och sen så hör man bara hur så här, publikjublet stiger. Det är ju alltid jättemycket publik och fotografer och sånt liksom, som står där omkring och liksom jublar när känslorna kommer. Och så när han liksom kommer fram så stiger jublet. Och så får man då se i realtid transformationen i hans ansikte från att han bara, du vet, så här, går där och är på väg liksom in i galan till när han tittar upp och sen ser att de jublar för honom.
Nej, vad fint.
Alltså, hur oerhört genuint förvånad och glad han blir över att inse att en spontan hyllning där är liksom riktad till honom. Alltså, det är det absolut gulligaste och typ mest hjärtskärande man har sett. Det är liksom, han bara fattar inte och sen bara hur det där leende sprider sig i hela ansiktet och sen börjar han göra någon liten drasig kavaj och gör en liten skämt på oss typ och så här, och liksom innan han går vidare och går in liksom och så här, hörni, och du vet, gör en liten sån you guys liksom vink med handen och går in. Alltså, och då tänker man ju bara så här, herregud, är det så det blir? Alltså, accepterar man bara till slut med åldern att man blir osynlig? Alltså, blir man så genuint chockad över att bli sedd bara?
Åh, gud.
Får man inte lite sån här, Jesus, är det här vi alla har coming? För jag kommer ihåg, jag tror att vi har pratat...
Jag tror att det är den sakta övergången, liksom att så här... Ja, men bara att lyssna på så här lite äldre kvinnor bli intervjuade om liksom hur det liksom var helt plötsligt var det ingen som tittade på gatan till i butiken. Att så här, det där är ju liksom en övergång och någonting som sker under längre tid. Så när man är uppe där vid 80 där han är, då är det kanske helt liksom accepterat på något sätt. Att ja, jag är väl lite halvt osynlig. Liksom.
Nej, men man har bara liksom made your peace with it. Men det, jag tror att vi har pratat om det förut, att jag hade ju just ett sånt samtal med mamma när jag var 20-something. Och hon just sa det, att säga, nej, men det tråkigaste med att åldras, liksom, att bli gammal, det är ju det där att man långsamt blir osynlig, att man inte märks längre. Liksom. Att det är ingen som lägger märke till en i något sammanhang. Kliv på en buss, gå in i en butik, gå på stan eller vad som. Så här, det är bara ingen som lägger märke till dig. Det är en märklig känsla. Liksom. Det är en trist känsla. Jag har verkligen tänkt på det så jädra mycket. Och det här blir någonstans så här... Ja, men du vet, peak-insikt om det. Att det måste ju verkligen vara så när man ser då Murray Abrahams reaktion på det här. Liksom. Även om det är så här, tagit i sin spets förstås. Liksom. Alltså,
han är ju ändå kändis, så han måste ju bli sedd lite mer än bara en vanlig...
Ja, visst, och det var en röda mattan situation. Liksom, att bli hyllad på det där sättet skulle ju vara översvallande säkert för vem som helst. Liksom. Men fortfarande, det speglade liksom, en faktiskhet som jag tror liksom hittar sin... Det finns i en annan skala i allas våra liv. Och jag tyckte det kändes deppigt. Och det kanske är dumt att man liksom är så beroende av att vara liksom bekräftad av att bli sedd av andra. Att man kanske måste göra den skaran vars bekräftelse man behöver så lite man bara kan liksom, särskilt med åldern, inte minst för att de flesta dör ju ifrån en liksom. Så blir det svårt annars, men ändå, tänk att bara känna att ingen ser mig. Ingen. Det är en svindlande tanke. Ja. Oh, ja, han var i alla fall väldigt gullig. Så att jag ska lägga ut den här så får ni se själva. Men det är oerhört bedårande.
Men såg du också att han tittade på någons cleavage eller vad det var? Det har också blivit en grej där man bara så här, fast vänta här nu.
Han bara, fryser du inte?
Ja, exakt. You're hot. Oh, you're hot, typ. Att man vänder och vrider på det, att man bara så här, det är väl klart. Så gör jag också. Jag kommer ihåg när jag och Kjell träffade en bekant till mig på en nattklubb, precis när vi hade träffats. Och hon har hon är en jättesmal tjej med gigantiska naturliga lyckor. Alltså de är otroligt fina lyckor. Och så hade hon liksom en väldigt djup urringning. Och så kom det liksom alltså, laserlampor som träffade precis urringningen. Så det är som att jag och Kjell bara stod och tittade rakt på urringningen och bara... Man kommer på sig själv och bara, nej just det, hennes ögon är där uppe. Alltså så här, det är klart att man tittar. Och jag förstår... Alltså, även kvinnor tittar ju på urringningar. Man tänker på den här gamla klassiska när det är typ Sofia Loren och det är två Hollywood-skådisar där den ena sitter och blänger ner i Jane Mansfield är den ena i alla fall.
Ja, och de där blickarna om jag ändå jag hade
exakt. Så det är liksom helt naturligt om någon har väldigt lite på sig att man både som man och kvinna tittar och det behöver inte betyda så mycket mer så länge man hålla det till det. Och man inte blänger liksom.
Ja.
Ja. Så det där, sånt där stör mig lite när man ser sånt. Att det är så här, åh gammal snuskig farbror. Han är precis som sin roll liksom.
Ja. Men det ska dock sägas att det har ju också. Han är ju castad enligt då den här fantastiskt roliga regissören. För att han tydligen är ganska lik sin roll. Alltså är verkligen så här... En knasig, väldigt ofiltrerad gubbe som är en man av sin tid som säger ibland ganska opassande saker för att han bara inte fattar. Så det är uttalat då av regissören, läste jag häromdagen, att så här, ja, det är därför han ville ha honom här. Liksom. Så jag tror att han är nog mer lik sin roll än vill tro. Men av någon anledning så låter jag ändå det passera. Jag tycker han är rar.
Ja, men fan, snusgubbar har ju funnits i alla tider och snusgummer också. Alltså, så länge liksom, jag tänker så här, det här är lite flörtigt, lite liksom skämtsamma.
Han är bara, precis.
Som aldrig blir obehagligt, som aldrig blir... Som aldrig blir aggressivt eller sådär. Det handlar väldigt mycket om hur taktil är man, hur bra känsla har man för den man pratar med och så vidare, hur mottagaren tar det. Jag menar, vissa kan ju skämta på det sättet och andra kanske inte kan det. Och har man den känslan, är man ändå någon form av gentleman eller gentlewoman, så fan. Det är klart att det där måste också få existera, annars blir världen så jävla torr och tråkig.
Ja, men det är ändå ett självutrensande system för det är nästan alltid gamlisar som är så. Liksom, är de hundarna man inte kunde lära sitta med den nya woka generationen? Liksom.
Så att, nej, precis.
Ja, de kommer ju trilla av pinnen då så det är väl bara enjoy them while they last. men gud, apropå saker som man blev... För jag tyckte ju det där klippet var så gulligt. Och det här är inte någon större ämnespunkt mer än att jag vill bara tipsa om, igår så fastnade jag i ett inte jättedjupt men ett lite grunt rabbit hole med sångaren Louis Capaldi.
Mm-hmm.
Alltså, är han den roligaste kändisen vi har? Han är så fruktansvärt kul. Nej, men alltså, jag har ingenstans jag ska med det här men att jag vill säga till er alla att behöver ni en liten skojsig pick-me-up så här, bara googla intervjuklipp med Louis Capaldi. Alltså han är så skojsig. Jag vill att han ska vara min kompis. Han är jättekul. Och det är som att han får alla soffor, alla sådana intervjusoffor när det sitter fler kändisar liksom, och som tillsammans ska bli intervjuare. Så får han ju alla att liksom, alltså, skrikskratta typ. Han är alltid så fruktansvärt kul. Jag vill bara lägga ut ett litet tips. Behöver ni en liten snabb pick me up. Bara googla intervjusituationer med Luca Paldi. Det var bara det. En liten bra skiss.
you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sen tänkte jag vi skulle snacka om hela den här nepo baby situationen eller diskussionen. Ni har väl alla kanske sett och hört, ja, eller kändisbarn. Men då, det började väl, skulle jag tro, om jag har förstått rätt, med serien Euphoria, när folk blev så uppriktigt förvånade när de förstod att då en av huvudrollerna är Judd Apatow och Leslie Manns dotter Maud. Ja, det var ingen som förstod det och blev jätteförvånade. Och så visade det sig att även regissören till Euphoria var son till en annan känd regissör. Och sen gjorde New York Magazine en kartläggning över en himla massa då barn till kändisar som på olika sätt dragit fördelar av föräldrarnas kändiskap, vilket då är nepo baby, det står för nepotism babies. Och Vulture gjorde en motsvarande sån kartläggning. Och det enda jag bara undrar är så här, what's the fuss about? Är det här verkligen något nytt? Alltså så här har det väl alltid varit så här.
Ja, det är typ, ja, jag visst.
Det är bara det är någon som sa så här, jag tror att det var någon på just New York Magazine som bara, a nepo baby is a physical proof that meritocracy is a lie. Och jag vet inte om jag fattar det ens här. Varför skulle det vara det? Det är väl två saker som alltid har samexisterat liksom. Mm. Alltså så här, antingen så är det meriter som tar dig långt, eller så är det kontakter, eller så kommer det vara en kombination av båda.
Mm, ja visst. Ja. Och sen leverans i slutändan. Jag tänker så här, det finns ju många kändisbarn som man är så här, ja, vad har du gjort mer än ha Victoria Beckham som mamma? Typ. Mm. Men sen så finns det ju som Hailey Bieber till exempel, som har ändå nu sitt egna varumärke och gör liksom, ja, en massa olika saker. Att det är så här, vissa är ju bara kändisbarn och andra har ju byggt liksom en otrolig karriär på det.
Ja, 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 men visst. Och jag menar, sen finns det ju sådana som också är så här, alltså Nicolas Cage som är liksom Oscarsprisad och flerfaldigt Oscars nominerad och som till och med bytte namn för att han inte ville ja, men kopplas med Francis Ford Coppola liksom. Och vilka fördelar det har gett honom liksom. Alltså, så här, ja. Men han har ju verkligen tagit sig fram på meriter oavsett hur dörren öppnades för honom från början liksom.
Exakt, det är leveransen.
Och sen kan man ju alltid tycka att det är så här, jo, men det finns ju folk som säkert har exakt samma möjlighet att leverera på det sättet, bara att de aldrig får en dörr öppnad för sig liksom. Och så kan det ju verkligen vara. Ja. Men jag bara tycker att så här, det fenomenet är ju verkligen inget nytt. Det är väl bland det äldsta vi har liksom.
Att, ja, det är så här, bara att det har kommit ett nytt trendord på det. Alltså så här, ja, som det precis. Du säger, nepotism. Alltså jag tror mer att det är det liksom, som har blivit liksom en grej. Och, jag vet inte vem det var som gjorde det här covert där de la massa bebisar bredvid varandra och satt en kändisansikten på. Ah, okay. Nej, men att det är snarare trendord än trend i sig.
Ja, inte nepotism, men nepo babies har blivit så här trendord.
Ja,
att det
ja
liksom
precis.
Är,
ja, men det, om man vänder på det också, man tänker så att som kändisbarn, du har liksom syns i medierna sedan du föddes på olika sätt. Mm. Du är ju känd fast du inte har valt det själv. Och vad har du för alternativ? Det är inte som att du bara, nu, du kan ju absolut bli liksom revisor på Skatteverket eller liksom starta en blomaffär eller vad fan det nu kan vara. Men det är väl klart att det är väl... Ja, om du ändå är så känd och du måste utsättas för det varje dag, varför inte du väljer det, alltså den vägen?
Ja, plus att de liksom alla andra blir väl också så här, påverkade av vad föräldrarna har haft för yrkesutövning och för liksom val i livet.
Verkligen.
Det blir man ju själv.
Ja, precis, det är ju inte heller något nytt. Men jag tänker det där när du står liksom så här, ja, men du får... Eller tanken att alltså, du får dina kändisar, sen får du också dina kändisföräldrars agent på köpet.
Mm, mm. Ja, precis.
Det är så här, ja.
Visst, så är det ju säkert. Jag bara förvånas över att det blir sånt jävla liv nu, med tanke på att fenomenet i sig är väl liksom svingammalt och ganska allmängiltigt. Så har det väl alltid varit och i liksom, fler branscher än underhållningsbranschen. Liksom.
Ja, det är bara på
adeln. Ja, exakt. Ja, men, och jag bara tänker att så här, även det är väl ganska självutrensande system i slutändan. Liksom. Det är ju väldigt sällan någon blir långvarig i någon slags underhållningsbransch om man visar sig vara ganska usel. Liksom.
Om man bara har ett efternamn, nej.
Så att, ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite märkligt. Och sen blir det ju ganska roligt, alltså sånt där man också bedömer de här nepo-babysarna på hur de hanterar nepo-babys-diskussionen. Att det är så här... Lily Depp Rose, eller Lily Rose Depp, eller vad hon heter. Lily Rose Depp heter hon så, va? Mm. Alltså Johnny Depp, som var Vanessa Paradis dotter, som var en av de som tidigt gick ut när den här diskussionen uppstod och bara sa, men ni ska bara veta hur det är liksom, har behövt växa upp i det här fängelset. Och det är bara att man får liksom en fot in i dörren, men sen måste man leverera också, bla bla bla. Och du vet, haft lite så här, ni ska bara veta hur jobbigt det här har varit, och det är fruktansvärt att ha kända föräldrar, bla bla. Och då har det verkligen bedömt som att säga, det här är det absolut osnyggaste sättet du kan, alltså wake up and smell the coffee, fatta vilka fördelar du har liksom, de måste du, hur jobbigt du har haft det, eller liksom någonstans visa att du har förståelse för att du ändå har haft det jävligt bra, bla bla bla. Då är det liksom någonstans här bedömt som, så här får man inte reagera, det är asfult om du är nepo baby.
Det där tycker jag också är så här, det där är ju liksom gaslighting av hennes upplevelse och hennes barndom. Alltså det är lite fult, för det är klart att om du jämför det med liksom ett barn som bor i ett indiskt ghetto, då är det klart att hon ska hålla käften och smell the coffee. Men alltså, det är klart att det inte är en lätt uppväxt att ha två kända föräldrar, varav en är liksom en missbrukare. Alltså, oavsett.
Ja, men, och någonstans här, det är så peak samtiden att till och med deras reaktioner på att det blivit liksom utpekade som någonting ska bedömas och ska liksom bli bedömd antingen rätt eller fel. Att så här, ingenting kan bara vara vad det är, utan det är antingen rätt eller fel, och det ska, det ska publikt liksom utdömas den. Ja, den domen. Det är verkligen peak samtiden. Någon som man då tyckte hade en bättre reaktion, då var det hon, Maya Hawke, som då är Uma Thurman och Ethan Hawkes dotter, som spelade i Stranger Things senaste säsongen. Ah. Som har blivit så här, alla älskar hennes karaktärer, där hon fick liksom ett jättegenombrott i med den rollen. Och hon var mer typ så här, ja, men hade väl en reaktion på hela nepo baby-diskussionen som var mer, ja men gud ja, det är ju helt otroligt vilka privilegier jag har fått för att jag får möjligheten liksom, genom att vara den jag är. Liksom. Och sen är det upp till mig att verkligen försöka göra någonting av det, men verkligen, gud vad jag har haft fördelar av det här. Och då tycker man att, så här, att det där är ett jättemycket mer passande sätt att, bra, du är okej, stamp of approval. Och visst, absolut, det är mer ett smickrande sätt att reagera på någonting eller att uttala sig kring någonting. Smickrande är det ju, men någonstans så här, måste alla reaktioner alltid vara smickrande, det är de ju så, inte i verkligheten liksom.
Nej, men det är som du säger, det är peak samtiden.
Ja. Det är någonting med detta som är väldigt lustigt. Ja, det var det om det. Vad hade jag mer vill att vi skulle hinna snacka om idag? Det var Andrew Tate. Hinner vi det? Vi kanske sparar på honom. Nej, vi får nästan spara på honom. Och jag vet inte om man egentligen ens vill ge honom luft, denna sinnessjuka lilla idiot.
Ja, ska han få mer airtime här?
Nej, kanske inte. Vi kanske bara tar tillbaka att vi sa hans namn i eten. Och sen så kan vi bara säga, vi hoppas vi, att han åker på ett långt fängelsestraff i Rumänien, att han döms skyldig och att vi aldrig mer behöver höra från honom.
Rumänskt fängelse, fy fan, rätt åt honom.
Ja, det skulle vara karma. Ja, men hörni, då får vi faktiskt släcka ner för idag. Och sen så får vi säga att har vi tur så kommer det hända något helt sjukt nästa vecka också. Att det blir onsdag igen och vi är tillbaka.
Ja,
det är
helt tänk sjukt!
Tänk om det blir det alltså.
Och då är det klara.
Ja, men då säger vi så då. Tack för idag.
Puss och kram.
Ja, tack.
Puss och kram. Adjö.
Hej, hej.
En podd från Aller Media.